Det är jätteroligt också att få vara med er som församling lite kort när ni går igenom apostelärningarna på det här sättet. Jag tycker det är väldigt fint att få gå igenom en hel bok och inte bara då välja ut de här texterna som får en att känna sig peppad och glad, utan också de här texterna som får en att känna sig lite förvirrad och kanske frågvis så. Och det är lite särskilt kul att få vara i den här lokalen, för jag har många goda minnen ifrån just den här gudstjänstlokalen. Det är så att jag fick bevittna Joel och Annes Strubles vigsel här för ett antal år sedan. Otroligt fint. Det är också så att jag och min fru Marie hade glädjen av att finnas med här i församlingen under några månader. Måste varit våren 2020 tror jag. Kort innan det blev lite strängare covid-restriktioner. Och det betyder jättemycket för oss att få vara en del av er gemenskap under den tiden. Att få be för vår lilla son som då var i Maries mage. Och att få mötas med er för att tillbe och ära Gud. Och det är faktiskt också just här där jag står nu som jag för första gången insåg att jag har lite synproblem. Det var så att jag stod bakom det här bordet, men det var lite längre fram då. Och jag läste på Akademi för ledarskap och teologi till pastor. Och jag skulle leda tisdags nattvarden. Jag vet inte, har ni fortfarande nattvard på tisdagar? Ja, tisdag förmiddag, nattvard. Och jag har på mig någon sån stor tisha. Jag har någon hiphoplåt med i nattvarden. Och jag står och jonglerar de här liksom. Okej, här är bägaren och här är brödet och här är mässordningen. Liksom försöker få till det här så det blir bra. Och mitt i allt det här jonglerandet med nattvarden så börjar jag märka att jag ser ju inte riktigt församlingen. Lena kunde jag se, liksom de som satt på din position där. Jolan, men lite längre på Jenna, eller Gina skulle jag absolut inte se. Men för det, är liksom, det blir suddigt. Och jag blir lite stressad när det här suddigheten kommer in i bilden. För jag är liksom van vid att försöka få en relation till församlingen när jag predikar. Och där då så börjar jag inse att jag behöver ju glasögon. Och nu kanske de oftast åker på när jag kör bil, men egentligen behöver jag dem hela tiden. Och jag behöver ett hjälpmedel helt enkelt. Och jag tänker att dagens text om Ananias och Safira är just en sån här stund när vi börjar inse att oj, jag ser inte alls skarpt. Guds godhet känns väldigt, väldigt suddig i den här texten. Och det här straffet som de får, det känns ju totalt överdrivet. Det blir suddigt. Och för mig aktiveras många rädslor när jag läser om Ananias och Safira. För mig så kan jag bli paralyserad och jag vågar inte ge mig hän. Jag vågar inte följa Barnabas exempel och bara lägga ner allting och satsa. Nej, för tänk om samma sak skulle hända mig. Så jag blir rädd. Jag blir paralyserad. Och jag behöver hjälpmedel i mötet med den här texten. Någonting som likt glasögon får mig att se skarpt igen. Och får mig att se hur Gud kan vara god. Trots den här absurda berättelsen. Som får mig att inte bara liksom inte vara rädd, utan också höra evangeliet som Lukas vill förmedla till dig och mig idag genom sitt ord. Så många av de här hjälpmedlen som jag vill dela med mig av med dig idag, de har uppstått i samtal tillsammans med min fru Marie, där vi har liksom, framförallt just med den här texten, brottats och tänkt och funderat och läst och kämpat för att våga längta högre upp och längre in i Guds rike. Och jag tror att samtal och bibelordet är en fantastisk resurs för att vi inte ska fastna i rädsla utan få fortsätta framåt tillsammans med Gud. Och det första hjälpmedlet som jag vill lyfta upp med dig idag, det är att läsa texten i sitt sammanhang. Och det har vi faktiskt glädjen av att få göra idag. Både i andra gudstjänster som ni haft tidigare, men också i dagens gudstjänst. Vi har inte bara läst Ananias och Safira, utan vi har också läst vad som händer innan och så efter. Så om vi försöker tänka igenom det lite så kanske det kan belysa vår text till viss del. Och ni har ju för en vecka sedan fått läsa två av Petrus tal tillsammans med Joel. Och dessförinnan fick ni i gudstjänst för alla åldrar se ett helande vid sköna porten. Och det på något sätt, jag vet inte, jag föreställer mig, jag hörde att det skulle gestaltas på något sätt. Men det lät spännande. Men det är ett underbart skeende som man är med om här i apostlärningarna. Det är ett fantastiskt under som sker. Det är en förklaring av det undret. Det är människor som omvänder sig och tror och förstår att Jesus är Guds son. Och det är ett motstånd. Och så på det där motståndet så följer en bön om helig ande. En bön om att stå fast, fast smällarna kommer. Och sen kommer vi till dagens text. Och där trycker Lukas på pausknappen. Han liksom pausar videon i berättelsen om hur den tidiga kyrkan tar sig från Jerusalem till Rom. Och han säger, okej, nu ska jag bara berätta lite var vi befinner oss och vad som händer. Och det han berättar om den kristna gemenskapen här, det är fantastiskt. Det som kännetecknar församlingen här är att den är enig. Den är att den är generös. Ingen ser någonting som sitt. De är ett hjärta och en själ. Och det är också en karismatisk gemenskap med fokus på evangeliet. Apostlarna frambär vittnesbördet om Jesus uppståndelse med stor kraft. Tänk att få en del av den gemenskapen. Den är generös, den är enig, inte massa bråk om skitsaker. Den är karismatisk, men den har i den här karismatiken ett fokus på evangeliet. Där vill jag vara med. Vad härligt. Men sen så zoomar Lukas in på två exempel på generositet. Det är ett gott exempel och sen så ett avskräckande exempel. Och det goda exemplet det är Josef, leviten från Cypern. Han som sen kallas för Barnabas av apostlarna. Han blir en förebild för dig och mig idag. Han vågar ge sig hän. Och det är också Barnabas som sen är den som vågar ta med sig Saul. Han som har dödat massvis av kristna. Han som har förföljt kyrkan. Och intygat att han har ändrat sig. Det har hänt någonting här. Han är inte densamma längre. Och det är också Barnabas som sen följer med Paulus på hans första missionsresa. Han är ett föredöme. Han är en förebild för dig och mig. Och det är viktigt att ha förebilder. Både i bibelordet och i vår vardag. Men sen har vi det här avskräckande exemplet. Den här spelade generositeten. Den här lögnen som Ananias och Safira representerar i dagens text. Och orden som Gud möter det här med genom Petrus, de är hårda. Ananias, hur har Satan kunnat uppfylla ditt hjärta så att du vill lura den helige ande? Det är inte människor du försöker lura, utan Gud. Och så med de orden som Patrik läste här, så faller Ananias död ner. Och därefter hans hustru Safira. Det är ett tufft straff. Och församlingen grips av fruktan. Men Lukas, han fortsätter vidare. Han trycker på pausknappen och säger, ja men här befinner vi oss nu. Det är liksom som att man hänger med på någon sån här charterresa. Och Lukas har en sån här flagga och man säger, ja men här ska vi med. Och han förklarar lite vad som händer. Och det är mycket som är likt. Det är fortfarande en gemenskap som växer på vissa sätt. Det är under och tecken. Och man har till och med nått längre mot Rom nu. För att nu kommer människor runt omkring Jerusalem och söker upp Petrus apostlarna för att vara med om under och tecken. De samlar stora skaror människor och många kommer till och med till tro. Men någonting har förändrats. För församlingen har gripits av fruktan. Och utav alla de här som kommer till tro så vågar ingen ansluta sig till apostlarnas tajta gemenskap. Det känns lite när jag läser som en kommunitet att det är några som bor ihop och delar allting. Och sen finns det en större gemenskap som tror på Gud, de tror på uppståndelsen, de tror på syndernas förlåtelse. Men de vågar inte ge sig här på samma sätt. För tänk om samma sak skulle hända dem som hände Ananias och Safira. De är fyllda av fruktan, till viss del. Och sen ska Lukas vidare. Ja, men nu han liksom kör på här. Och nu är det dags att sätta sig i bussen igen och köra vidare mot Rom. Men jag står kvar där i Jerusalem och tänker att jag har frågor kvar. Jag är inte nöjd med den här beskrivningen av berättelsen. Det finns mer saker för mig som jag behöver förstå för att kunna följa Barnabas exempel och ge mig hän. Och jag tänker att det kanske gäller många av oss när vi läser den här texten. Och då står vi framme vid nästa hjälpmedel. Vi har läst det i det snäva sammanhanget, men vi behöver se bredare både i apostelgärningarna och i bibeltexten. Och när vi zoomar ut och läser mer av apostelgärningarna, när vi går tillbaka till Isaks spjuts förkunnelse som han hade här och de texterna han läste då, då ser vi att den här gemenskapen som Petrus leder här, det är inte vilken religiös gemenskap som helst. Det är inte någon ideologisk klubb, det är inte någon heller någon klubb för likasinnade. Det är inte en förening enbart, det är inte en stiftelse. Nej, det här är gemenskapen som Guds ande har utgjutits över. I pingstdagen så har den här församlingen blivit döpt i ande och eld. Och när Petrus ska förklara det helande som sker vid sköna porten, då säger han att det är namnet Jesus. Det är namnet Jesus kraft som manifesteras i helandet. Alltså det här är platsen som Guds ande är utgjuten över. Och det är platsen där Guds namn bor. Och det är två olika sätt att prata om egentligen samma sak. Guds närvaro och hur han representeras bland folken. Det här är alltså den nyinvigda kyrkan. Det här är det nyinvigda templet. Och var annars i Bibeln kan vi hitta ett nyinvigt tempel, fantastiska under och avskräckande exempel? Jo, det kan vi göra i en bok som vi inte alltid predikar om så jättemycket. Jag tror inte ni ska ha en termin eller ett år när ni predikar utifrån Tredje Mosebok. Det blir speciellt. Men vi kan få slänga in Tredje Mosebok här idag. För den hjälper i alla fall mig att förstå och närma mig berättelsen om Ananias och Safira. Och det är så i Tredje Mosebok kapitel 8-10 så kan vi följa berättelsen om Aaron som blir överstepräst och hans söner Nadab och Avihu. Och de har en så här fantastisk festival. Det är 7 dagar av liksom festligheter och de befinner sig i skärningspunkten mellan himmel och jord. De sitter precis vid ingången till uppenbarelsetältet, dag som natt. Och uppenbarelsetältet är det som sen ska bli templet då. Och så den 8:e dagen, då liksom kulminerar hela den här festligheterna. Och Aaron, som nu är överstepräst, och Mose går in i tältet. De offrar inför Gud. Och de går ut igen inför folket och de välsignar folket i Herrens namn. Har vi namnet där igen. Och det som sker då, det är någonting otroligt. Herrens härlighet visar sig. Och eld utgår ifrån Herren och förtär offret. Och folket är helt förundrade. Det är som så här, tänk att Gud vill leva mitt ibland oss. Tänk att han söker oss. Tänk att han vill vara här, just nu, just här. Och visa sitt godkännande av oss, sitt mottagande av oss, att vi är hans folk och han är vår Gud. Och folk faller ner och tillber och jublar. Tänk på att vara där. Fantastiskt. Men sen så sker det som inte får hända. Nadab och Avihu står i Tredje Mosebok. De för in otillåten eld i uppenbarelsetältet. Och då utgår eld från Herren, inte för att bekräfta utan för att fördöma. Och Nadab och Avihu, de dör. Och där tar den där festen slut. Den punkteras. Och Aaron ställer frågor till Mose, för han förstår inte vad det är som sker. Och helt plötsligt är det där uppenbarelsetältet, det där templet, det är inte bara en glädje. Det är inte bara en egoboost eller en nationalistisk grej som man bara säger, woho, vi är bäst. Utan helt plötsligt är det där templet ett ansvar. Det är ett allvar. Men jag tycker att den här episoden är om möjligt ännu konstigare än Ananias och Safira. Alltså Ananias och Safira blir i mitt tycke liksom onödigt hårt straffade. Och Nadab och Avihu, vad är det de har gjort? Liksom, tagit in otillåten eld. De har liksom flipprat runt lite med liturgin i gudstjänsten. Det känner jag som frikyrklig att men, man får vara lite spontan i alla fall. Och jag blir lite orolig så här, att vi ska liksom råka i problem där. Men någonstans, det är mycket saker som händer i den här texten. Men det har att göra med hur Nadab och Avihu, de vill ta Arons plats som överstepräst innan det är dags för dem att göra det. De tar sig en rätt som de inte har, men ändå ska få. Så det är en grej. Det har också att göra med att de troligtvis är berusade när de gör det här. I kapitel 10, vers 9 så kommer en lag, ett förbud om att ni får aldrig någonsin dricka när ni ska utföra er tjänst som präster. Och det antyder här, anser många teologer, att ja, men, kanske hintar det om att de var berusade när de gjorde det här. Och hur som helst det är med den saken så visar hela episoden att de har inte förstått vad de har anförtrotts. Nadab och Avihu har trott att det här handlar om någon form av positionering eller karriärtänk eller vad det nu är. Och de har inte förstått att de har anförtrotts Guds namn. Att de nu är bärare av Guds andes närvaro och av Guds härlighet. Det som sen flyttar ut i apostlagärningarna till ett tempel, inte byggt av tältdukar eller stenar utan av människor. Det allra heligaste som var i templet eller i tältet då var sen i apostlagärningarna i de kristnas gemenskap. Det är där namnet bor. Vad är det då för himla namn de snackar om hela tiden? Jo, här vid vårt kanske tredje hjälpmedel. Jag vet inte riktigt om du håller ordning. Jag gör inte riktigt det. Men det är till hjälpmedel i alla fall. Och det är att liksom kolla upp det här ordet som är faktiskt centralt här. Namnet. Vad betyder det? Vad kan vi se det i Bibeln? Och jo, det är det här namnet. Det är det namnet som uppenbarar sig för Mose på botten av Israels historia. Det är för namnets skull som Israels folk befrias. Det är för namnets skull som Mose ber om att folket ska skonas. Fast de har hånat Gud, de har gjort otroligt mycket fel mot honom, då är det namnet som räddar folket. Det är för namnets skull som Israels synder senare utplånas. Det är namnet som Jesus ber ska helgas. Det är namnet som vi i tio buden inte får vanhelga eller missbruka. Men vad är det för namn då? Och vad spelar det för roll? Jo, namnet som jag var inne på tidigare, det betecknar, eller vad ska man säga, pekar på Guds närvaro. Guds representation bland folken. Gud mitt ibland oss, Immanuel. Att han är här. Han är inte långt borta bara, utan han är också här. Och hur vi agerar påverkar hur han blir representerad, hur han blir förstådd. För Guds namn, det kan vanhelgas. Gud själv, han förblir densamma. Men vår förståelse, kyrkans förståelse, världens förståelse av vem Gud är, den kan vi påverka. Och vi får inte använda Guds namn till vad som helst. För då tar festen slut. Och den gör det på riktigt. När Jean Vanier, en fantastisk teolog som kämpade för funktionsnedsatta och deras möjlighet att vara en del av kyrkans gemenskap. När han använder sitt teologiska förtroendekapital för att begå övergrepp i själavårdssamtal. Då vanhelgas Guds namn. När George Bush, en born again Christian, använder Bibeln för att motivera invasionen av Irak. Då vanhelgas Guds namn. Och när Moskvas patriark idag välsignar Putins krig i Ukraina, då vanhelgas Guds namn. Och när bibelordet slutar driva oss i evangeliets riktning, när det bara blir en boost av oss själva eller vår gemenskap för att säga att vi är bättre än de andra, då vanhelgas Guds namn. Då tar festen slut och den gör det på riktigt. Men varför ska vi lyssna på den här berättelsen? Varför ska jag sitta och kämpa igenom de här texterna som inte alls är särskilt behagliga? Varför ska du sitta och potentiellt bli stressad av Ananias och Safiras öde? Eller Nadab och Avihus öde? Jo, men jag tänker att här kommer vårt kanske sista hjälpmedel. Och det är att alltid, alltid, alltid när vi läser Bibeln, lyssna efter evangeliet. För Lukas skriver inte det här för att skrämma oss. Mose förde inte vidare berättelsen om Nadab och Avihu för att hunsa Guds folk eller få styra folket från rädsla. Sån är inte vår Gud. Men det finns ett evangelium i bibelordet som alltid kommer till oss. Och jag är övertygad om att evangeliet i Lukas 6, det är att Guds namn inte att när Guds namn vanhelgas så tar det inte slut. Alltså det är inte så att lögnerna segrar och kyrkan förfaller. Det är inte så att Guds namn vanhelgas och sen går under. Det är inte så att kyrkorna kommer tömmas för att vi har gjort fel. Utan nej, när vi ber Fader vår, då ber vi låt ditt namn bli helgat. Och det är ytterst Gud som ser till att det sker. Alltså hur stor tragedin än är, så är evangeliet alltid större. Och om du och jag ska vara lärjungar ett helt liv, då behöver vi kämpa för att bevara den rangordningen i våra hjärtan. Jag står ofta inför en otrolig besvikelse över mitt eget agerande, kyrkans agerande, bröder och systrars agerande. Och jag måste förkännas vidare, det är en tragedi när det sker. Men jag måste också få hålla fast vid det i mitt hjärta. När jag har gråtit, när jag har sörjt, att evangeliet är fortfarande större. Och det är därför Lukas kör vidare sin resa mot Rom. För han tänker inte stanna kvar i tragedin. Han tänker inte säga att tragedin är större än det evangelium som räddar världen. Så han ska vidare. Han ska fortsätta längre upp och högre in i Guds rike. Och hur i hela friden kan du och jag fortsätta att göra det? Så hur kan vi som Guds folk och ni som brukar bergkyrkan vara bärare av Guds namn, av Guds närvaro och representation i ansvar, i mod och i glädje? Jag tänker att det är viktigt att förstå att Gud vill inte bli väl representerad för att han är någon orolig politiker som kollar på SIFO-undersökningar och måste ha alla röster för att vinna. Han är inte heller någon form av influencer som kollar upp sin Instagram och säger att nu har jag fått lite likes. Det här är inte bra. Jag blir narcissistisk och jag liksom får en dålig självbild. Utan anledningen till att det är viktigt att Guds namn representeras väl, det är för att den tron på Guds godhet, hans skönhet, den han är, när den slår igenom, där upprättas människan. Och kyrkofader Ireneus skriver att Guds ära är den levande människan. Alltså där Gud är förstådd så som han är, där vi tror på honom som han är, där trycks inte människan ner utan hon upprättas till den hon tänkte att vara. Så hur kan ni värna om det som brukar i bergkyrkan? Jag är så glädjen om att prata med Noah. Var är Noah här idag? Gött. Jag har bara hört din ljuvliga skånska dialekt, men nu får jag se det också. Men när jag pratade med Noah så berättar han om att ett ungdomsarbete i källaren, där lever det till på många sätt. Han berättar om ungdomar som bjuder in ungdomar som bjuder in ungdomar. Och när han står där på fredagskvällarna med sitt lilla gäng, då finns det en massa människor som inte har en sån relation till er kyrka. Alltså er källare. De är där och de leker, de har andakter, de har gött tillsammans. Och de får också möjlighet att få lära sig den kristna tron. Hur kan ni värna om det tillsammans? Hur kan det ta plats i din bönerutin på morgonen eller när du nu råkar be under veckan? Hur kan det ta plats i din kalender? Noah berättar om att det finns möjlighet att dyka upp på fredagskvällar och stå i kiosken om man vill det. Att kanske leda någon lek, att leda någon andakt. Eller bara finnas där för att med Malakis ord vända fädernas hjärtan till barnen. Eller till ungdomarna i det här fallet. Och jag tror att det är viktigt att se här att vi ser alla olika saker i Brickebergskyrkan som vi älskar, som vi brinner för. Kanske är det Brickebacken, kanske är det ungdomsarbetet, kanske är det universitetet. Men se till att det ditt hjärta börjar slå för, att det får ta plats i ditt liv. Och tänk då inte allt eller inget, för då blir det inte någonting av det. Tänk något. Ja, men jag kan vara med en gång i månaden och stå i kiosken. Jag kan, jag vet inte, avsätta den här ekonomin för vårt arbete. Jag kan, ja, vad är det för något du kan ge? För du kan ge dig själv hand med ett helt hjärta. Men du kan inte ge dig själv hand till varenda grej som dyker upp i ditt liv. Så vad finns i ditt liv som du kan ge av tid, av engagemang, av kärlek, av bön? För bland annat gå in och värna om det goda som sker. Om den festen som just nu pågår i er källare. Där Guds namn blir förhärligat. Låt oss inte missa att vara med i det. Amen. Jag ber kort. Himmelske Fader, vår pappa. Vi tackar dig för att du är så sanslöst god. Vi tackar dig för att du älskar mycket bergkyrkan. Och vi tackar dig för att du har varit här i varje tid. Det är ditt namn som bor här mitt ibland oss och som driver den här församlingen till att förhärliga dig. Tack för att du har varit med när festerna har punkterats och tack för att du är med nu här när nya fester är igång. Och vi ber bara om en helig vishet över ledarskap, över varenda medlem här. Och ett mod att få våga ge sig hand för att värna om det som du just nu gör, heligande. Så välsigna den här vackra gemenskapen och var vår Gud och led oss vidare, Herre. Du ber om i Jesu namn.